Hockeystudion presenteras den här veckan av McDonald's. Det svenska föreningslivet är kanske mer än någonsin i behov av sina sponsorer för att kunna bedriva de verksamheter som nästan alla i Sverige har otroligt mycket att tacka. McDonald's sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige och visar att de faktiskt är tillräckligt stora för att göra skillnad. Så veckans avsnitt är alltså presenterat av McDonald's och det börjar nu.
Äntligen måndag hos Hockeystudion och då vet ni vad som väntar och vad ni kan förvänta er. Det blir en ny podd, även fast världen i stort sett har stannat upp så gör inte vi det utan vi kör på, Abris.
Absolut Thomas, det gör vi. Vi får väl använda det här som lite egen terapi och förhoppningsvis kanske lite terapi till lyssnarna också.
Ja, jag ska vara helt ärlig så upplever jag att jag tycker det här är hemskt. Jag tycker att det här är avskyvärt. Jag förstår att världen måste göra så här, men det är inte lätt att bli stimulerad varje dag.
Vet du om en sak, Thomas? Jag tror inte du är ensam om det, men jag ska vara helt ärlig. Jag tror väldigt många upplever det likadant, så att du behöver inte känna att du är onormal på något sätt.
Nej, men vad gör du för... Jag satt och kollade på New York Rangers när de vann Stanley Cup 94 här. En lång dokumentär, det var på nästan 2 timmar. Och då var jag nöjd efteråt. Och vad har du för... små grejer för det för att få abstinensen och lugna sig?
Jag kan väl erkänna att jag har inte riktigt kommit igång på det här gamla nostalgimatchen. Det känns lite jobbigt att sitta och kolla på annan hockey när man vet att det var den här som man skulle ha sett egentligen. Jag kanske kommer till ett stadie där jag kommer uppskatta de här guldfinalmatcherna 96 och sånt där, men just nu är jag inte där utan... Nej, vad gör man för någonting? Jag vet inte. Det vill man titta väl lite på TV, följer med i nyhetsflödet, ser lite mer, kanske lite fler dokumentärer och sånt där och lite
du
sånt.
Har redan du har gått in i Netflix-eran alltså då?
Inte Netflix kanske, men lite runt på lite olika saker sådär. Men sen jobbar vi en hel del också. Va? Det har ju blivit lite mer så här, ska jag säga, 9-5 jobb nu också. Då, på något sätt så hinner man inte riktigt med lika mycket på sidan om, tycker jag, som man gör när man jobbar lite mera helger och kvällar och sådär som vi gör, och ut och reser och lite så. Så att det blir lite mera... Nej, det är många som säger det där, att det är inte så många timmar kvar på dygnet när man har jobbat klart, och det håller jag faktiskt med om.
Var är vi inne nu någonstans i slutspels- eller hockeyvåren?
Jag skulle nog alltså... påstå att det slutar på kvartarna.
Och det var någon som sa att det var match 2 i kvalmatcherna, det vill säga.
Ja, direkt kvalet har de satt igång.
Ja. Ja, så de skulle ha spelats nu också. Så de har börjat satsa, det har börjat hända grejer och det är panik hos något lag och lite lugnare glädje hos något lag och så vidare. Så det här är nästan bästa 10 dagarna på hela året. När vi har 4 kvartar plus 2 riktigt härliga kvalmatcher.
Ja, nej, det här är den absoluta piken, förutom avgörande SM-finalen och så här går jag ju också stora, men ska man hitta en period under slutspelet när det liksom hela Sverige verkligen är med, så är det ju just nu då, normalt sett.
Det hade varit 6 lag då i kvalserien upp till Hockeyallsvenskan, och sen hade det varit 4 lag som kvalar för att ta sig upp till SHL, och sen hade det varit 8 lag som är kvar då och tävlar om att vinna eller matt då. Mm. Så att det är som du säger, att det hade förmodligen varit från Luleå i norr till Malmö och Oskarshamn i söder där som har varit engagerade. Ja, och Rögle också för den delen då.
Ja, precis. Nej, det blir så. Sen är vi påsk här framöver också. Jag vet inte hur länge sedan det var man hemma och firade en hel påsk. Det är väl möjligt att det blir så nu då. Det är inte blir något resande över påsk i alla fall. Vi jobbar ju normalt sett allt över påsken och sådär. Försöker brottas med att hitta en flygbiljett överhuvudtaget. Och helst får den under 10 000 kronor och sånt där också. Påsken är ingen jättelätt helg att resa normalt sett under när man ska iväg på matcher heller. Det är uppbokat ett år tillbaka känns det som med folk som ska hemma. Och sådär. Så att, men nu får vi väl fira med våra familjer istället då, på hemmaplan.
Och göra listor, nostalgilistor.
Ja, kanske få ta ett litet arbetsavbrott till och med under påskhelgen där och verkligen hedra högtiden.
Men nu när du ringer runt till sportchefer och klubbchefer och spelare och hockeyagenter, händer någonting nu? Eller är det bara är det som en hockey-Armageddon över hela Sverige?
Jag upplever att det finns en väldigt stor osäkerhet runt vad som kommer att hända, vilket är fullt förklarligt. Och det gör ju också att man vet inte riktigt hur man ska agera. Sen tror jag också, jag var inne på det där tror jag på tidigare, att det är ganska välfyllt i klubbarna. Det är inte så att det saknas 10 spelare. Det är Oskarshamn möjligtvis då, som har tunt. I övrigt så är det ganska välfyllt. Jag tror att de sitter ganska nöjd med det nu. Jag tänker att vi har ganska många, men vi har inte för många heller. Det är ju ganska skönt läge nu. Vi kanske får gå tillbaka och spela med, som ekonomin ser ut, kanske man får köra med 3-5 eller någonting. Börja gå tillbaka till det och köra med färre utespelare helt enkelt. Så att jag tror också att det påverkar att dels den här osäkerheten naturligtvis. Man har ju ingen aning om vad som kommer att hända med ekonomi och sådana saker. Och sen det här också att man sitter ändå inte i sjön truppmässigt, utan man har ändå, man får ihop lag. Så jag skulle säga 13 av 14 klubbar får ihop ett lag om de skulle så att släppa pucken imorgon.
Man kan ju fylla på med juniorer också ganska, på ett ganska enkelt sätt.
Ja, jo då, så att det gör väl också att det inte liksom stressar på. Sen tror jag ju naturligtvis på de här nyckelpositionerna så pågår det naturligtvis arbete. Jag menar, jag tror ju inte att bröderna Abbott sitter still och är oroliga för vad som ska hända när man har tappat Curran och Brithén liksom. Utan det är klart att man är ute och tittar efter dem. Ersättare till de namnen och hör sig för och sådär. Och sen, ja, jag vet inte, du har väl kanske mer info där än jag, men vad jag förstått det som så är det väl lite upp till klubbarna själva om de vill bryta det här dödläget som är nu med. Det finns ju inget att det måste vara ett kollektivt beslut att nu får vi börja värva spelare igen, men det där vet du kanske lite bättre.
Ja, men lite så, för jag höll ju på med den där grejen här för någon vecka sedan och då var det så noggrant att det var de 14 klubbarna som jag har gjort ett gentleman agreement, eller vad man ska kalla det för. Det var inte så att SHL hade liksom lagt locket på, utan det var så noggrant att det var klubbarna som har tagit beslutet och klubbarna avgjorde om man skulle värva eller inte värva. Jag vet inte om det är beroende av något kollektivavtal eller arbetsrätt eller någonting, men det var ytterst noggrant att klubbarna ägde den här frågan. Men jag pratade med Frölunda nu på morgonen och de sa att nej, men vi värvar ingenting, vi har stängt ner verksamheten. Så att det kan ju ha att göra också med den här permitteringsproblematiken, att man kan ju inte förhandla med nya spelare och sen hålla på att permittera. Det låter ju lite märkligt kan jag tycka, att först nyttjas av statliga pengar och sen bränna pengar till nya spelare. Det blir ju lite det är en ekvation som smakar lite illa.
Ja, jo absolut. Nej, och som sagt Frölunda är en av de klubbarna som jag utan problem skulle kunna ställa upp ett 4-5 och spela imorgon om det behövdes. Va? Så att de är ju typ exempel på en sån klubb. De små justeringar och värvningar ytterligare de ska göra, jag tror inte att de känner någon jättepanik över att göra dem nu världsläget ser ut. Det är ju inte så att alla klubbar är superaktiva i hockeyvärlden just nu heller och ut och jagar, utan det är ju lite status quo rakt över, så att alla är lite samma situation.
Vi har ju hakat på listtrenden och i det här programmet så tänkte vi ranka de 5 tuffaste förlusterna för SHL. Det kan vara materialförvaltare, tränare, massör, spelare eller sportchefer, det kan vara. Och så ska vi ranka de 5 bästa nyförvärven, och igen, det behöver inte vara spelare utan det kan vara tränare eller sportchefer eller någonting då. Ska vi börja med en positiv lista eller negativ lista?
Ja, man vill väl ha det gottiga kvar till slutet, va? Är det inte så?
Och, vad är det gottiga då? Är det negativa eller?
Det är väl det positiva, för i min värld är det okay, i alla fall. Okay. Ja, jag vet inte,
du vet hur du säljer när vi har rubriker. Det är oftast det negativa svarta som säljer mer. Alltså om pratar om klick och sånt.
Vågar du sätta en slant på det eller?
Ja, så är i alla fall jag inpräntat att en publikchock eller skada eller sånt där. Det, då gör det att många läsare eller lyssnare studsar till.
Ja, det finns väl en sak där. Men jag vet på den gamla löpsedelstiden så var det betydligt bättre försäljning på papperstidningar med en positiv rubrik än en negativ rubrik.
Ja, ska vi prata plus så är det ju oftast liksom då det vi gör nu, ranka nostalgi och bästa femma och så vidare. Och det är ju glädje liksom då. Mm.
Ja, så det är lite
både och. Vi har ju varit där förut. Vi diskuterade ju den här topplistan, den här flopplistan, och då tyckte väl läsarna att ja, men gör man en topplista så måste man göra en flopplista också.
Det blev aldrig någon flopplista.
Nej, nej. Det kom ju som sagt var någon som käkade medium rare fladdermus där i Wuhan. Och sen så förändrades hela livet. Men då drar vi igång då. Då är det min lista som gäller till att börja med här. Och jag har tagit ut de fem jobbigaste förlusterna kan man säga att den här säsongen. Då. Alltså spelare som inte kommer vara kvar i sitt SHL-lag. Och nu vart det bara spelare. Jag hittade ingen. Jag kanske skulle kunna tryckt in Peter Andersson i Malmö på den här listan. Men jag kände att han hade gått lite tom i Malmö där. Att det kanske var väldigt bra läge att göra någon förändring där. Men på femte plats så tog jag Retro Kärny då. Som jag tycker ändå har levererat i Frölunda under flera år. Och öste in poäng i slutspelet förra säsongen när Frölunda vann. Och sen så är han ju ganska tajt där med Ryan Lash. Nu vet vi inte hur det blir med Ryan Lash då. Men jag tror att den kombon där tror jag har varit väldigt nyttig för Frölunda. Vill du ha en kommentar på allt eller hur vill du? Eller vill du bara
nej, det får du faktiskt bestämma. Det kan vara skönt att vi håller truten ibland också kanske va? Så du bara får horera fritt. Kör du så kan vi väl sammanfatta efteråt.
Ja, på fjärdeplatsen tog jag Skellefteåbacken Jonathan Podas då. Som lämnar och han är väl inte bekräftad för KHL. Men som jag har förstått det så ska han gå till KHL. Vi skrev en artikel här i januari, februari någon gång att han var på väg. Det var klart att han lämnar Skellefteå, det stämmer. Vi skrev att han skulle till Schweiz. Men vad jag har förstått nu så blir det inte så utan det blir KHL då. Ett steg uppåt då för Podas. Så det tycker jag han är värd. Men han står för mycket i Skellefteå så han kommer bara sakna där. På bronsplats tog jag din favorit där, Ted Brithén då. Har ju följt honom under många år och jag tycker att han är som ett italienskt vin som bara blir bättre och bättre för varje år. Han är en sån här stabil spelare som egentligen skulle kunna spela SHL 10 år till och leverera tror jag. Men nu har han värd att få åka utomlands och nu ska vi se, visst blev det Bern för Ted va?
Bern för Ted, ja. Stämmer.
Ja, och Bern vill jag säga att hade jag varit hockeyspelare så hade Bern och Lugano varit med drömplatserna att spela hockey på. Bern har ju som en i deras arena, jag vet inte vad sponsorn heter nu för tiden då, så har de liksom hela långsidan är som en stor ståplats bara. Och det kanske är så nära NHL man kan komma och spela hockey i Europa att vara nere i Bern. Och det är helt magiskt den där stämningen som är där.
Nu blottar jag min okunnighet lite grann här, men har Bern gjort klart med ny tränare?
Nej.
Tveksamt va? Jag
tror inte det.
Jag kan få på fingrarna nu, men jag tror inte heller. Så det blir intressant att se där vilken de väljer. Det var ju en säsong som inte alls gick som de hade tänkt sig. Och då blir de inte glada Bernarna där. Så att det är hårt tryck på dem som kommer in. Och det påverkar säkert också Ted Brithén en del, misstänka vilken tränare de får.
Precis, det gick ju inte så bra mellan han och Andreas Johansson i HV71 bland annat. Så han behöver ju en tränare som ser honom väldigt mycket och kanske kliar honom på ryggen lite. På Sivleplats så tog jag Ryan Lash. Nu är det inte bekräftat att han lämnar Frölunda och SHL. Men jag får en känsla av att han vill ut och göra ett race till innan han säger godnatt. Oj, det var väldigt många transatlanter på listan. För på guldplatsen så har jag Cody Curran då. Som lämnar Rögle, det står ju klart. Men det hade du lite uppgifter på vad han är på väg någonstans.
Ja, jag hör lite blandade uppgifter där. Det jag har hört är att det ska ha varit klart med en KL-klubb, men att det har svängt lite grann där. Obekräftade uppgifter Thomas, måste du vara noga med att säga. Men att det även finns någon agent på andra sidan Atlanten som jobbar med ett NHL-kontrakt åt honom och att han är rätt sugen att verkligen testa lyckan där borta. Så vi får väl se lite grann vart det landar och sen har ju världen vänts lite upp och ner också efter de här uppgifterna kom. Och så de här 2 veckorna har hänt ganska mycket så att nu vet man väl egentligen ingenting vad som kommer att hända.
Kan han bli kvar i SHL? Han är ju 30 år.
Nej, det skulle jag vilja säga uteslutet. Alltså han kommer att välja.
Han är för bra alltså.
Ja, han väljer. Ja. Nej, absolut. Han väljer pengarna eller karriären, höll jag på att säga, eller både och. Men alltså det blir Ryssland eller NHL där. Det är helt säker på. Om nu inte allting bara faller ihop och det bara spelas hockey i SHL eller så typ. Men det tror jag väl inte. Så att, nej, han är förlorad.
Jag tog upp han nu på den fantastiska sajten Elite Prospect här. i slutspelet i Finland för 2 år sedan, i Norge, jetligan, så gjorde han 29 poäng på 14 matcher. Mm. Oh, helt otroligt alltså, som back alltså. Mm.
Oh, nej, han gjorde en monstersäsong där i Storhamar, det är ingen snack om saken, och har ju verkligen liksom tagit nästa kliv, och det är ju ingen garanti att du kommer från Österrike eller Tyskland eller Norge eller kanske till och med Finland och bara för att du är bra där så behöver du ju inte gå in och vara dominant här. Ville Leskinen är väl ett exempel, vi har väl Jadon DeShane som exempel där i Brydus som kom från Tyskland. Vi har väl Aaron Irving i Örebro som kom från Storhamar också i Norge där och sådär. Så att det han har gjort är otroligt imponerande. Jag tror att vi har kärleksbombat Karren förut, men det kan vi väl göra igen. Och sättet de också har fått in honom i den svenska spelet, alltså bröderna Abbott där, och fått honom att förstå det här med träningsrutiner och kosthållning och allt vad det är för någonting. Det tror jag han kommer vara dem evigt tacksam för resten av livet, för den här killen har säkert 5 välbetalda år kvar skulle jag gissa på. Och för bara 2 år sedan så harvade han runt, om vi nu ska säga så, i norska ligan, och har ju själv varit där, och du blir inte miljonär av att spela där, det kan jag säga. Så att,
Men det verkar vara en bra skola. Abbots kommer ju från det här också. Alltså, det verkar vara att du, Åkerman hämtade ny kraft i Norge, kommer tillbaka. Det känns som att du kan få bygga på självförtroendet och vara dig själv när du är i Norge.
Zuccarello kom ju också därifrån till Modo och gjorde ju dundersuccé i Modo där. Så att, nej, det finns ju guldkorn att hämta där. Men det gäller nog att ha en väldigt bra plan och dessutom se vilka spelare som kan fungera i Sverige och så. Det är inte alla som lyckas, men scoutar man bra så kan man bli rikligt belönad, det är jag övertygad om. Och det gäller nog inte bara norska ligan, utan det gäller nog flera ligor i Europa. Men det finns många blindskär också om du inte riktigt har koll på grejerna. Så då. Vi har ju...
Vet vem jag tror ersätter Karren i Rögle?
Ja, nu ledde du väl in med kanske på, vill du att jag ska svara på den eller vill du klämma ur
själv? Ja, men det kan du göra.
Ja, nej.
Du kommer vara lyssnare och tycka
nej,
att du
jag är inte lika säker som dig där faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att det namn du tänker på är Matt Cato. Är rätt på det då eller?
Precis. Ja. Jag vet att Abbots har legat på honom länge då. Det här är alltså då en kille från Kalifornien, rightare. Spelskicklig som spelade i Gras för en säsong sedan, och den förra säsongen spelade i succélaget i liga i Finland och Koko, och han rankas som kanske en av de bästa utländska importerna i Finland den här säsongen, så att de säger att han har potential att bli en ny Gandersson, eller om man ska kalla det för, i svensk hockey.
En högerfattad Garnersson där kanske, men det är, ja, nej, men vi har ju haft några finska, eller backar från finska ligan ska vi säga, som har kommit hit, och alla har väl inte lyckats, det ska vi väl erkänna, och det är ett lite annat spel här, men det som du säger, över 40 poäng i Österrike, över 40 poäng i Finland nu, så att det är ju under rätt förutsättningar så är det ju en back som levererar. Jag tror det är viktigt att han kommer till en klubb där man har en tydlig styrning, en tydlig plan hur man ska använda honom, och också tänker lite långsiktigt att de här sakerna behöver man förbättra, det ska vi jobba med och så vidare lite grann. Men jag menar, förutsättningar finns ju absolut för att det ska kunna bli bra där.
Som jag hörde så är det Rögle, Leksand och Färjestad som visar intresse för honom, men det är ju säkert många klubbar. Gör du 44 poäng som back i Finland, det är klart att du får många, eller fel, 43 poäng gjorde han. Det är klart att du får många, väldigt många intresseanmälningar på det då.
Absolut, och vi var väl inne på det. Leksand var ju väldigt nära, de har ju legat på och legat långt fram i förhandlingarna och så, men när vi skrev den grejen så var inget var ju klart, va? Och det är ju tydligt att det är flera klubbar som har jobbat väldigt länge med den här killen. Jag vet inte om Leksand hade koll på att Abbots har följt honom hela säsongen och så vidare. Nej. Man kanske trodde att man var lite mer ensam på banan där kanske ändå. Vi får se.
Jag vet att Kaito inte visste om att man kunde åka ur i den svenska ligan. Och det kanske gjorde det svårare för Leksand då att kunna värva honom, när han förstod att oj då, Leksand kanske inte spelar högsta serien. För då ligger ju Rögle lite bättre till då i den hierarkin. Och en spelare vill ju helst spela på så hög nivå som möjligt och så bra lag som möjligt. Och då är det ju tuffare för Leksand. Men nu står det ju klart att man är kvar då. Men vi får se vilket lag som vinner honom. Man undrar som en sån där kille då som kanske skulle få 200 000 i lön nästa säsong då. vad händer med hans framtid och verklighet? Kommer det bli en halvering? Kommer det bli att man tackar nej till honom och trycker upp en junior? Man undrar vad som händer.
Ja, någonstans tror jag ändå att han får sina, nu säger jag någonstans, någonstans tror jag faktiskt att han kommer att få sina pengar. Sen kanske inte det är lika många klubbar som kan vara med och hugga och slåss om honom, men att blir det bara att, ja, vi lär ju förutsätta i alla fall att det blir spel kommande säsong. Om vi säger att det blir spel kommande säsong, så tror jag ju definitivt att det finns någon klubb som kommer att betala dem den lönenivå han ligger på just nu då, liksom. Det är jag övertygad om.
Det var tuffaste förlusten då. Hur ser vi ut då på din lista och den som ska vara alltså,
ja.
Rubrik på den ska ju vara de åt andra sidan och de bästa nyförvärven.
Får jag kommentera din lista först? Är det okej? Okay? Jag tänkte på, nu har ju inte han officiellt och det kanske är därför inte han är med där. Men jag har ju min käpphäst Fredrik Händemark där. Men jag vet inte, du kanske räknar honom som fortfarande Malmö-spelare.
Ja, han fanns ju med som en bubblare och han kanske skulle ha varit med också och så vidare. Så att han är ju jättebra namn. Jag tog med Ryan Lash fast han inte han är bekräftad. Och visst, den lista jag satt och kollade på så var det väl i stort sett sådana som bara var bekräftade. Sen tog jag med mer Ryan Lash, för jag tar för givet att han spelar i jag tror i Schweiz nästa år. Jag tror inte han vill till Ryssland, känns inte som en KHL-kille. Händemark borde ju få ett NHL-kontrakt. Och om världen blir så lik igen och allting studsar igång till höst igen så borde ju han vara ett mindre blott för Malmö. Så att det är ett bra namn som vi ska ha med oss som bubblare, tycker jag.
Och så vill jag väl lägga till Nils Lundqvist där också då, kanske på den listan om jag hade fått
vara med som en. Kan han bli utlånad?
Det kan han absolut bli. Samtidigt har han en så intressant utvecklingskurva här, så att jag tror nog att New York Rangers är väldigt sugen på att testa honom rejält, och jag tror också att de kan vara sugen och låta honom spela AHL där om det nu inte blir så att han skulle ta plats direkt i NHL för att liksom skola in honom i den spelet på mindre rinkar och sådär. Han är ju första runda Nils också, va? Så han har väl inte per automatik rätt att åka hem heller om han blir nedskickad. När det gäller första runden har väl NHL-klubbarna lite större. Lite mer att säga till om. Så att det är väl
det beror på om han har kontrakt också med Luleå. Har han inte kontrakt med Luleå så är han ju helt fri att göra som man vill. Jag vet inte hur hans kontraktsituation ser ut där med Luleå.
Nej, det har du en helt rätt poäng i att han behöver ha det också. Jag fick för mig att han hade kontrakt där, men det kanske inte ens har det. Så att vi får se. Nej, han är ju väl utgående där. Så då är det ju väldigt, väldigt öppet, kan vi väl säga då, i så fall. Mm. Så att då har de väl väldigt mycket och mycket som talar för att han kommer att spela där Rangers vill att han ska spela.
Kan det bli en Lundqvist in i Rangers och en Lundqvist ut från Rangers i sommar?
Jättebra fråga. Det där är ju inte rätt. Men jag menar, som det var den här säsongen med Henrik Lundqvist, så kan det väl knappast fortsätta i alla fall. Och de här ryska målvakterna blir väl varken... ja, de blir ju både äldre och bättre.
Bättre.
Ja, så att jag menar, det är väl, och Henrik blir ju inte yngre, så att, men ja, den där är tuff och ja, det kanske blir så nu. Man vet ju inte vad som händer med New York överhuvudtaget när man läser rapporterna, men just som stad tänker de. Men ja, det kanske är, det är nog inte omöjligt att det händer något till nästa år, om vi är inne på det.
Han fyller alltså 39 år under nästa hockeysäsong. Och han tjänar 8,5 miljoner dollar då, cap hit, den här säsongen. Jag vet inte om det går ner lite. Men finns det en rimlighet att han kör i Frölunda nästa år?
Nej, jag har svårt att se det. Jag tror inte att han vill avsluta så där i NHL. Han är nog fortfarande, vill nog fortfarande liksom visa att han håller på den nivån.
Men vad ska han göra då?
Ja, det är ju att bli tradad i så fall. Det är väl det som är alternativet där borta. Jag tror
han känns ju så mycket New York. Alltså.
Jo, men det svänger fort också. Jag menar, så att det där är ju... Det där kan ju faktiskt förändras, och det har ju förändrats väldigt mycket här på bara en månad eller vad det kan vara. De sista två månaderna där kändes det som att det hände väldigt mycket, liksom, med det som tidigare var helt omöjligt, kändes helt omöjligt. Det kändes plötsligt inte alls lika omöjligt längre, och i slutändan är det ändå sport på något sätt, vad man vill stå, och han vill ju liksom stå och vinna matcher och spela bra, va? Det är ju... och när han inte får liksom ett värdigare avsked än det de var beredda att ge honom, så då tror jag att han mycket väl kan överväga och flytta en säsong. Men vi får se. Det där är lite över mitt huvud, höll jag på att säga. Det är ju politik och mycket annat i detta, och pengar och allt vad det är. Så att det, och dessutom coronatider, så att vi får väl avvakta. Men jag tror det blir svårt att...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, om nu inte Rangers väljer att göra någonting med sina ryska målvakter, så att han ändå kan vara en ganska klar backup i alla fall och få stå ibland, och liksom, då förändras ju situationen naturligtvis då.
Det kan ju vara ganska bra trade bait också att skicka någon av de här supermålvakterna och har för att kunna få in de mer spelare, och så har man Henke som en backup då, och så får man satsa på någon av de här Kjostorken eller vad de nu heter. Ja. Och sådär. Men det där får de diskutera i NHL-podden, ja. Då. Men jag skulle i alla fall vilja drömma om Lundqvist och Lundqvist den sista säsongen i Frölunda. Det hade varit en häft. Och sen vet jag inte hur han tänker, Henke, om han vill flytta hem, om han vill bo i Göteborg eller om han vill bo i New York eller om han vill bo i USA. Alltså, var ska han sätta bo? Han har ju bott så väldigt många år i rad i New York nu.
Ja, det är när man känner på livet, för hans liv i New York är ju väldigt förknippat med hockeyn på något sätt, och jag menar, det bör han nog stanna kvar och känna efter när han slutat. Är det här rätt ställe även när jag inte spelar hockey? Och det är väl en hel del som talar för att det kan vara det, men jag tror att det är svårt att svara på det nu i och med att hans liv i New York har varit så otroligt förknippat med hockeyn och den stjärnan har varit där. Det är möjligt att han gå vidare i affärsbranschen eller vad den är, och att New York är liksom stället för honom och hans familj då, inte minst. Det finns ju även flera andra personer i familjen, så att där får de nog ta sig en liten funderare, och det troliga är väl kanske att man ger ett år i alla fall kvar där och känner efter.
Spännande. Över till din lista då. Nu är jag väldigt nyfiken.
Ja, det är jag också. Vi ska väl i ärlighetens namn säga att det har väl inte kommit av olika anledningar, inte sprutat in superintressanta nyförvärv så här långt, det ska vi säga. Men det är ingen idé att gråta över det, utan vi sätter ihop det vi har, och jag tycker att det blev helt okej ändå. På min femte plats då, för jag misstänker att du vill ta den nerifrån.
Det blir ju dramaturgiskt mest
precis,
spännande.
Precis, och vi är ju inte dum. Nummer fem, Filip Berglund från Skellefteå till Linköping. Han är en väldigt spännande back, och det är ju inte så vanligt att en, vad blir han, 97, 22-23 år byter SHL-klubb på det där sättet, och är ju snart kanske på väg över till NHL också, så att det är ett bra kap av Linköping. Relativt, jag ska inte säga billig, men jag skulle gissa på en 130-140 000 i månaden kanske han har fått i Linköping, och har ju en väldigt intressant säsong bakom sig, tycker jag. Såg han tidigt när han kom upp, kände att jävla skott, men lite sådär, lite halvtrög i fötterna, lite sådär. Men jag tycker att han såg intressant ut i år och gjorde 20 poäng och sådär. Så att det känns ju som att kurvan har liksom börjat picka uppåt, och Bert Robertson vet exakt vad han får för typ av back, och Filip Berglund vet exakt vilken typ av tränare han får. Så att det är stora förutsättningar att det blir bra, om nu inte Edmonton bestämmer sig för att ta över honom. Den risken finns ju. Så att det är min femma. Jag ska väl säga det innan jag går vidare, att hade Mattias Norlinder varit presenterad av Frölunda, så hade jag tagit med honom här nu. Nu valde jag bort honom på grund av det, kan vi väl säga då. Och att jag hade fem ganska bra kandidater ändå då. Men Mattias Norlinder tycker jag också är superspännande. Så. Nummer fyra måste ändå bli Jan Mursak till Frölunda. Han svepte ju in som en stormvind där, slovenen, när han kom till Göteborg för några år sedan där. Och lämnade väl alldeles för fort, tyckte Frölunda-fansen där. De ville väl sett mer av honom. Nu kommer han tillbaka. Han är fortfarande inte supergammal, 32 år. Väldigt spelskicklig högerskytt också, som jag tror kan ta över en del av Ryan Lashs produktion då. Och även spelar powerplay. Har väl gjort okej med poäng. Om man är snäll har man gjort okej. Han har inte spelat hela säsongen heller i Schweiz där. Och Bern har ju varit ett lag som har haft det lite tufft under de senaste åren. Gjorde bra med poäng i slutspelet förra året i alla fall och så. Så att, nej, men jag tror att han kan bli bra i Frölunda. Han känner klubben, han känner till ligan också, har spelat här för bara ett par år sedan. Så att det tror jag blir bra. Det är en klassspelare som får han bara vara hel så blir det toppen. Nummer tre, där har vi Luganos supersvensk Linus Klasen från Lugano då till Luleå. Tufft val tycker jag. Haft bra år där nere. I Lugano tjänat bra med pengar. Levt ett bra liv tror jag, i en jättefin stad och så där. Väljer att flytta hem och väljer Luleå. Och då vet man att då får man röra på benen om man ska spela i Luleå, även om man heter Linus Klasen. Så att jag tycker att det är jätteroligt att han liksom tar den utmaningen. Han har kunnat valt en mycket bekvämare väg. Jag tror han har fått både bättre betalt och lite lugnare vardag i andra klubbar. Men väljer då att ta det här steget upp till Thomas Berglund och den hockey de spelar. Jag tror att det lockar honom mycket att vinna någonting. Vinna ett SM-guld. Och att det är värt då liksom den här lite tuffare träningen och backcheckingen och allt vad det innebär att spela där. Så att jag ser fram emot honom, och jag tror också att det finns väl många som tror att han är lite halvtrött och slut och kommer hem nu. Och jag tror att det är någonting som triggar. Han har ju slagit lite underläge egentligen hela sitt liv, Linus. Han har ju varit för liten och liksom inte alls från början egentligen. Så han har ju alltid fått bevisa saker och ting, känns det som. Och jag tror att det har varit något som har drivit honom också. Jag tror att det är en stor drivkraft även den här gången att visa folk att jag kommer inte hem bara för att spela av mina sista år i karriären, utan jag kommer hem hit för att köra hårt och vinna något. Så häftigt. Jättebra. Mm. Kul. Nu undrar du vilka som kan slå Klasen här. Och jag faktiskt, det är så tråkigt så att det är två tränarnamn som avslutar min lista. Och jag har varit inne på det tidigare. För mig har SHL växt ut mer och mer till en tränarliga. Det gäller att få ut maximalt av materialet. Snarare kanske än att vi får de här superstjärnorna som leder lagen. Så att det är, som nummer två har jag Stefan Nyman. En assisterande tränare till och med har jag. Nu har inte HV presenterat honom än. Men våra uppgifter säger ju att det är klart. Och jag bedömer det som klart. Och att Niklas Ram då ska bli huvudtränare. Och Stefan Nyman assisterande. Och jag tycker att det är en toppenbra värvning av HV71. Jag har liksom varit kritisk tidigare. Jag tycker det har varit lite för mjukt, lite för mysigt, lite för så. Med Ram och Nyman får man en annan ledarstil, man får en annan kravbild. Jag tror inte man kommer att betala samma kontrakt, alltså samma pengar i kontrakt som man gjort tidigare. Man kommer att jobba mer med det man har och ställa lite högre krav. Och vill du komma till HV så ska du göra det för att bli bättre. Va? Och det har jag efterlyst. Och här har man ju en kille som vet vad han håller på med, som är beredd att jobba väldigt hårt och som inte behöver ta speciellt stor plats eller inte har något behov av att synas och höras och så, utan jobbar i det tysta, otroligt populär bland sina backar. Jag tror säkert det finns ett tiotal backar som skulle vilja komma dit och spela under Nyman om han inte var under kontrakt, för jag vet att han skyddar sina backar stenhårt. Han är tuff med dem och att de ska leverera, men när de gör det så skyddar han dem mot allt. Kommer en forwardstränare och gnäller på att backarna slår upp spelen fel, så då skickar han tillbaka dem med en salva bara rätt tillbaka. Så att han är väldigt populär så och duktig. Så att det här tror jag är en vaket av Hult och Davidsson att hugga honom där. Det var ju nära som jag förstod det med Brynäs där. Men när det drog ut lite på tiden så var HV där och erbjöd något som lockade. Sen blir jag lite förvånad att han inte är tillbaka i Djurgården, det måste jag säga. Han har själv sagt att han har gjort uppdraget slutfört. Vi gick från Allsvenskan till SM-final. Jag känner att de har jobbat klart där, men jag vet inte. Det är något där.
Kan det vara en lönefråga också? Valt,
kan det vara.
Alltså, värvar till Lugano, kommer hem, är ledig på marknaden. Du kan välja och vraka lite. Jönköping är inte fyskam att bo i, och det är en klubb som i alla fall rent historiskt andas framgång, och det är en väldigt välskött förening.
Absolut, du har en jättepoäng där, och jag tror också att Niklas Ram nu går upp som huvudtränare. Han är inte dyraste huvudtränaren i SHL, om man säger så. Då har man också råd att lägga med på den assisterande där, och Djurgården har ju Bemström under kontrakt och enligt Joakim Eriksson, och Mikael Håkansson och Robert Olsson har ju definitivt kontrakt, så att de har ju en ledarstab som är full, så att det är väl så. Ja, vi går väl vidare här så att inte vi fastnar helt i det här. Nummer ett på min lista då blir faktiskt Peter Andersson till Brynäs.
Tycker jag att den övergången är så märklig, eller alltså att han bryter 2 år med Malmö och så går till ett lag som är ungefär lika bra och den här säsongen sämre om man ser till SHL-tabellen. Men det måste ju ha skurit sig där nere, eller?
Ja, jag tror nog att det har skurit sig där nere ganska rejält. Och man kände att det här var ingenting att gå vidare med. Jag utesluter absolut inte heller att han hade andra tankar än Brynäs när han sa upp kontraktet. Det gick ju väldigt mycket liksom uppgifter om att man säger inte upp ett 2-årskontrakt om man inte har någonting klart redan. För det handlar om rätt mycket pengar. Liksom. Om vi räknar 130 000 eller man kan ha haft i Malmö gånger 24, så är det bra med pengar. Nu var det ju uppenbarligen så att han sa upp ett kontrakt med Malmö trots att han inte hade någonting klart. Och det stärker väl ytterligare tesen om att de hade liksom kört fast rejält där nere med Sylvegård och Peter, va? Och att inte det kändes värt att gå vidare. Jag tror att han gärna hade tagit något i Schweiz. Det var jag tror. Jag tror kanske att det inte dök upp någonting där, och sen hörde Brynäs av sig och låg nog på hårt. Erbjöd säkert ganska bra betalt också, kan jag tänka mig, i och med att det var det namnet de verkligen ville ha. Och ja, det slutade så. Det är väl... Jag hoppas verkligen att han har lågan och kraften att liksom brinna och köra ett Malmö race till, för det är ju det och lite till som behövs i Brynäs för att göra ordning på det här. Så att det är det som jag talar emot, om man liksom orkar göra det här igen. Och det var väl det som jag trodde kanske talade emot att han skulle ta jobbet från första stund, just att krama ur trasan ytterligare en gång. Men för Brynäs då, så tror jag att det är en ja, som tränarmarknaden ser ut, i den position man befinner sig i, vad som har visat sig vara lyckat i Brynäs, så är ju det här, ja, så nära jackpot man kan komma, tycker jag. Och det gör ju också att jag tror att det här kan vara den personen som ändå kan göra, tillsammans med Nyman, som kommer att göra störst skillnad i de klubbar de är i. Och därför hamnar de också ett av tvåa på min lista.
Men det är inte många som har lyckats i Brynäs sista åren förutom Bulan.
Nej, det är just han. Och jag ska inte säga att något sitter i väggarna och så, men jag skulle vilja påstå ändå att jag kan ju vara kritisk till mycket av Brynäs, men det finns en spelskicklighet där ändå på något sätt. Och det finns ett powerplay som ofta är bland de bästa i ligan man hittar. Och när man får den här boosten i form av ett rejält, tydlig kravbild, bra struktur, träna bra, då lyfter också en dimension. Då har det möjligheter att lyfta som du gjorde under Thomas Berglund. Sen är det ju jättefarligt att tro att ja, men nu kommer den som är som Bulan och nu kommer det bli lika bra och bla bla. Det är ju inte alls givet, men jag tror att han kommer i alla fall att stabilisera upp det så att det inte ser ut som det har gjort de senaste åren där. Och Peter är ju en erkänt duktig tränare, och det blir ju intressant också att se om han kommer att släppa lite på den här Malmö-disciplinen, eller om det blir att försöka få lite mer spel i det här laget kanske än det Malmö hade, eller om han kommer. Han sa ju det själv till mig i en intervju, att han tror att han kommer att agera annorlunda i Brynäs kontra Malmö när det gäller kravbild, och det menar han väl också hängde ihop med att det finns lite mera skills på något sätt i Brynäs då, och där kan man kanske, måste vi inte vara lika disciplinerade defensivt för att vinna matcher då. Men ja, det blir en balansgång för honom, och hur mycket eventuellt han kan släppa på det.
Jag tror att det finns ett hunger och ett brinn också när man bryter sådär med ett lag. Jag tror att man vill visa att, ja men vänta nu, jag är inte slut. Jag tror den hungern är ganska stor.
Ja, jo nej, och det är så, han har ju varit i 4 år, det blev i Malmö tror jag. Ja, det var 4 år där, Och ja, det finns kanske inte så mycket mer pengar, det kommer inte in så mycket mer pengar, det blir tvillingarna Westerholm in, det blir Marcus Lauritsen som toppback, lite så vad man känner att ja, Händemark försvinner. Det kanske inte går att lyckas mycket bättre. Vi ska komma ihåg det också, han hade ju två semifinaler de två första åren, det är ju imponerande, slog ut Växjö och Frölunda, respektive Frölunda. Så att det hade nog varken du eller jag tippat inför de säsongerna att Malmö skulle vara topp 4 i Sverige. Va? Så att de har ju fått ut väldigt mycket av det där laget. Nu är inte han själv om det här, utan det är ju flera som har varit med och bidragit. Och stundtals har jag haft ett ganska, ganska okej lag också. Så där. Så att, men jag tror det, att jag kände att pilen pekat neråt. Och nu tror jag att han känner den. Det blir en liten nytändning det här. Och det kan ju egentligen bara bli bättre i Gävle, om vi säger så. Det är ju, han är ju ett tacksamt utgångsläge i så sätt. Samtidigt som det negativa att det finns ju väldigt mycket att rätta till, och det kommer att ta ett tag. Men tre år med Peter Andersson där, det tyckte jag var en värvning som stack ut faktiskt.
Det var ju, jag tänker ju på när de bytte tränare, inte förra gången men det var två gånger sedan när Bulan flyttade hem till Luleå och så vann Brynäs. Brynäs var bara millimeter från Näs med guld, man kom ju tvåa efter HV71. Det året, och sen så in med Roger Melin, och tänkte det läget som Roger hade jämfört med Peter nu, det är ju som dag och natt.
Ja, nej, absolut, och det är som sagt också, vi behöver inte gå in på det mer, men det är ju just det här att man känner att man har en formel som fungerar med en ledarstil som fungerar, och sen bara går man rakt emot det och väljer något helt annat. Det kan jag tycka är snudd på tjänstefel att göra på det sättet, att man har ändå fått in, när man hade ju famlat en hel del även innan Thomas Berglund kom in och Tommy Jonsson fick sparken och allt det här och så att man, när man äntligen hade hittat något som fungerade, så skulle man väl i alla fall, ambitionen var att hitta något som var så likt som möjligt. Men jag vet att jag pratade med Stefan Bengtsén om det här, och hans grej var ju att han trodde eller tyckte att spelargruppen i sig var så stark så att det behövdes ingen bestämd ledare, utan gruppen skulle driva det här själv. Och det funkar inte riktigt så längre. Det kan man glömma faktiskt. Det kanske funkade under Jörgen Jönsson och Davidsson eran och kanske Brynäs och Leksand på 70-talet, men idag är det inte så, utan du måste ha en ledare som driver det här.
Spännande. Vi får se hur det går med tränarna och Brynäs och HV71. Det är ganska magert med nyförvärv hittills, men det är ju för att SHL avslutades ju abrupt och sen kom det här köpstoppet, så att det finns ju många spelare som inte har liksom kommit in, som är på marknaden och kan komma till SHL ännu. Så vi får väl hoppas, om vi gör om den här listan om 3 månader, att vi har lite mer raketer på den.
Ja, men absolut, det kommer vi säkert att ha. Färjestad kommer att peta in ett par namn, där Rögle kommer att peta in ett par namn och sådär, Örebro säkert också. Så att det kommer säkert att dyka upp en hel del intressanta namn. Det brukar det ju faktiskt göra. Dessvärre så tappar vi ju också rätt många.
Jag vill inte säga att jag saknar ett namn, men jag vill säga liksom en spelare som vore väldigt roligt om han fick lyckas. Det är en spelare som har varit i SHL tidigare och nu den gångna säsongen var i Modo och gjorde helt sjuka 50 poäng då, eller fel, 29 plus 50, alltså 79 poäng. Tänker jag på Jonathan Jonsson, han har ju alltså signat med Skellefteå, och det var bara kul om han fick lyckas som 27-åring och komma tillbaka och bevisa att hans hockeyskills, att han har SHL-motor, SHL-kunskap i sig. Jag säger inte att han ska gå in på en topp 5-lista, men jag tycker bara det var roligt om han fick lyckas SHL.
Ja, nej, och det är ju ett jättebra namn som du tar upp. Alltså det är ju möjligt att jag får jättebakläxa på den här listan när vi summerar efter om ett år. Va? För att det här är ju en spelare som, jag tycker också, jag var inne på det med Linus Klasen, att man väljer en miljö där det är ganska tufft, och det tycker jag också talar för att det här kommer att bli lyckat. Va? För jag får Stefan Thomsson, Skellefteås beryktade fystränare, liksom ta tag i Jonsson här nu, får jobba med hans fys, så är det ju precis, de egenskaperna som behöver bli bättre. Va? För jag tycker att han har ju väldigt mycket spel i sig. Sen måste han ju bli lite explosivare, lite uthålligare, lite starkare och för att kunna göra det ofta i SHL, vara bra ofta i SHL. Så att där har de att jobba med, och det är möjligt att det går över en sommar, det är möjligt att det tar den här säsongen som kom, hela den säsongen som kommer, jag vet inte. Men det är ju en Jag tycker det är en värvning som sticker ut lite grann och som jag tycker man har en smart värvning. För får man ordning på honom kan man ju, alltså man kan ju ha en första center där för en ganska billig peng om det skulle funka fullt ut.
Sen är det skillnad, jag tycker vi ält om det nästan varje avsnitt, att det är en sak att vara kung i hockeyallsvenskan, men det är så stor skillnad att vara det i SHL.
Ja.
Sen hade de ju en enhet som funkade väldigt bra också i Modo, och det gör ju att han kommer in och får vara i samma enhet eller får vara en framgångsrik enhet i Skellefteå. Får han inte det så, ja, jag tar väl upp det till varje gång. Zetterberg som gick till Brynäs där, han fick ju aldrig riktigt chansen att vara sig själv, stå och dräckskjuta och så vidare. Och får man inte en spelare att kunna, ja, vi vill ta dig på det här för att du kan göra det här. Ger man inte honom den möjligheten i SHL, ja, men då ska man inte värva den spelaren.
Nej, absolut. Och det var väl så, jag ska inte säga att jag var dålig på något sätt i de här två matcherna vi hann se Björklöven Modo, men det var väl inte så att det lyste om honom där. Och det hade varit intressant att se honom i ett SHL-kval också, vilken typ av spelare han är i den typen av matcher. Va? Intressant värvning i alla fall, och får de jobba med honom. Och där tror jag också att man ska ha lite tålamod och inte tro liksom att det bara exploderar direkt, utan där får de nog kanske jobba ett tag och se att det kan bli bra. Sen är det upp till honom också, om han bestämmer sig att han vill bli en toppspelare så tror jag att han kan bli det i SHL.
Ja, men bra lista. Vi börjar närma oss 50 minuter, och när vi hade förmöte inför den här podden så halkade vi in lite på Johan Tandalén och tyckte vi skulle prata om honom lite. Vad han är på väg, vad som sker och sådär. Om du vore Johan Tandalén, eller om du vore hans agent, han har väl Claes Elefalk som agent nu. Hur har du rått Johan att göra nu framöver?
Ja, först hade jag suttit ner med honom ganska länge och pratat med honom och känt hur han känner runt allting. Det är det som kanske är våran nackdel i det här, att vi vet inte allt runt omkring. Men om vi liksom utgår från att det är någorlunda normalt och att han tycker det har varit bra den här säsongen och så. Jag skulle nog råda honom, och han inte är jättesugen på att åka över, jag skulle nog råda honom att ta steget via SHL nu, att spela i en SHL-klubb och visa att han klarar av det spelet också, för att det är nästa steg på trappan där, tycker jag ändå för honom, och det är väldigt stor skillnad på bara på SHL och NHL, va? Ännu större mellan hockeyallsvenskan och NHL, så att jag tycker nog att han inte alls behöver vara någon nackdel för honom att spela ett år till i Sverige och då göra det i SHL.
Jag vet ju att planen från San Jose Sharks då, som bytte till sig rättigheterna, eller som bytte till sig kontraktet ska jag säga också med Jonathan, han har ju ett treårskontrakt med NHL och det går ut nu efter den här säsongen, och det var ju San Jose som var hans sista klubb då i Nordamerika. De hade ju tänkt på att ta över honom redan efter den här säsongen, alltså att försöka få honom att spela någon match. Det beror på honom på när slutade timmar och säsongen, var det när NHLs grundserie fortfarande pågick eller när det var, men deras tanke var att få över honom, ta det lugnt, ta det mysigt och låt han få känna på Sharks-miljön i alla fall då, i något sammanhang. Sen kanske det hade blivit i kanske någon farmarlags slutspel eller någonting också, men det var deras tanke att liksom lite sukta honom, men så kommer ju det här då nya världsbilden, så att då blev det ju inte så då. Och nu ska man ju helt ärlig att kontraktet går ut också med Nordamerika, så att han är ju helt fri i höst. Han kan ju göra, vill inte han tillhöra någon, har någon överrock i Nordamerika, så behöver han inte signera där borta.
Samtidigt ska vi väl inte säga för mycket utan att ha koll, men rättigheterna skulle jag kunna tänka mig att de behåller något år
de
till.
De sitter
kanske
fast, ja, men han behöver ju inte lyssna. Nej. På den här säsongen. Nej. Har det ju varit Sharks som nästan har bestämt, det här tycker vi är bra för dig. Nästa år kan han bara lyssna på sig själv och sin pappa och kanske Elefalk.
Ja, det har du helt rätt i. Så att,
vilken är SHL-klubb tycker du skulle kunna ta hand om Jonathan då? För det är ju en mjuk, fin kille.
Ja.
Men som har haft lite tuffa år och lite tilltuffsad kan man kalla det för.
Jag känner spontant så tycker jag kanske att det är två klubbar som sticker ut lite grann, och det är ju Färjestad och Rögle. Någon av dem skulle jag rekommendera.
Det har blivit dina favoritklubbar, känner
du? Ja, är det så? Ja, kanske delvis. Jag skulle säga att jag tycker att Rögle har en kärleksbomba. Färjestad tycker jag har ett väldigt offensivt bra spel. Jag tycker de utvecklar många offensivt duktiga spelare. Sen har jag väl vissa tveksamheter till om de har det som krävs för att gå hela vägen. Men just det här med att få låta verkligen spelare spela offensivt. Det är en sak att säga och en sak att göra det. Där tycker jag att de har varit duktiga faktiskt. Sen kan Frölunda också vara en bra miljö. Nu tror jag att det kan vara lite speciellt där med jag vet inte varför fick vi lämna det som tränare och lite sånt, va, så att hans pappa, så att det är väl lite så, men Färjestad Rögle skulle jag väl kunna tänka mig. Frölunda kan också vara en bra klubb, tror jag, för honom. Jag ska inte säga att det finns väl andra
också. Har väldigt
också.
Många unga spelare Frölunda att ta hand om
redan, så att det är ganska fullt där också. Jag ska inte säga att det finns andra också, som Skellefteå och Luleå exempelvis där, men ska jag säga något, så Färjestad Rögle är de som jag spontant skulle kolla med först.
Mm. Han är ju väldigt tajt med sitt paddelgäng och travgäng och så vidare i Sundsvall. Så jag tror att han skulle uppskatta kanske ha någon geografisk närhet kanske till Sundsvall.
Men, ja, jag har ju varit i diskussioner med Gävle tidigare, med Brynäs vet jag att det var då när han var hemma förra gången där och så. Så det kan ju vara ett alternativ. Men alltså det, och sen måste han ju bestämma själv vad han vill göra. Han kanske tycker att det är bättre att vara hemma och spela paddel och köra allsvenskan och må bra och kanske ha flickvän som bor där och så. Att det är viktigt liksom. Och då ska han göra det istället. För att det handlar ju om hans mående. Jag menar, det är ju få spelare som spelar bra om de inte trivs med allt runt omkring. Så att det får han ju helt bestämma. Men om man nu känner att SHL är nästa steg och man gör det, så då tycker jag att de klubbarna är intressanta.
Och jag lider ju med honom också. Han hade ju, jag såg ju den här matchen. De fick ju spela en match i den här slutspelserien. Det var Timrå mot Karlskoga. Timrå krossade Karlskoga. Jag tror Dahlén gjorde 5 poäng i den matchen. Han var som ett ånglok, där var han. Och jag tror ju, då hade ju Timrå skaffat sig väldigt bra lägen i slutspelserien. Och jag tror faktiskt att om det hade blivit Timrå-Modo, att Timrå hade slagit ut Modo. Så då hade Jonathan sett till att Timrå fått en ny chans att gå upp då och kanske möta...
Ja, Leksand. Ja. Och vad hade kunnat hänt i en sån matchserie?
Ja, det är ju en 50-50-serie då. Ja. Så att han hade kunnat haft en riktigt rolig vår då. Men det är ju världsläget det som det är, så att det är många som är förlorare.
Absolut. Nej, och sen tror jag väl jätterespekt för det han har gjort i Allsvenskan och underhållande spelare att titta på. För mig känns han ju i dagsläget ganska långt ifrån NHL trots allt. Om man nu pratar om att han ska spela in alltså en topp 6 forward. För jag har svårt också att se honom gnugga in en fjärde lina, även om det ser helt annorlunda ut idag. Det vet jag också i NHL med en fjärde lina. Men jag tycker att han har ett par steg till som han behöver ta innan vi kan börja prata om att han ska vara NHL-ready. Så därför tycker jag att SHL är ett bra steg.
Mm. Ja, men bra surr i alla fall. Vi har börjat gå igenom vårt manus här. Är det någon mer som du har känt under podden att men det här måste jag prata av mig om? Det här blir jag, går jag igång på. Det här förstår jag inte. Det här måste vi diskutera. För det här snackar de om där ute på sociala medier. Och det är inte så mycket fikarum längre. Man får inte umgås, så att det blir på sms eller sociala medier kanske.
Ja, nej, vi hade vi inte som någon punkt där med Leksand också, att vi var lite inne på om vi skulle beröra någonting där.
Ja, vi pratade om backkampen förra veckan och jag vet inte, och sen så var det en stor intervju med Olle Öst i Dalarnas Tidningar här och det slutar ju inte att surras om Leksand, så kan vi i alla fall säga. Det fortsätter att vara mycket snack om Leksand, så är det väl alltid, oavsett om det är positivt eller negativt, så snackas det mycket om vad som händer i Leksand. Det är väl ett av de här lagen som berör. Men vad är det sista du har fått in på din rad?
Nej, men det man funderar mycket på, som kanske kommer lite i skymundan på grund av det här, är ju ändå att vem ska träna Leksand nästa säsong? Man är ju i ett rätt prekärt läge där man har klarat sig kvar i år, räddades lite av gången där med coronan, men liksom måste börja ta steg nu på något sätt, va? Och då är ju, ja, jag tjatar vidare, ledarfrågan är ju viktig i SHL. Det är ju en coachliga och då blir det ju väldigt intressant vad man väljer. Det är väl egentligen bara Leksand, ja, Skellefteå möjligtvis då, som inte har tränare just nu, och Skellefteå tror jag kanske, ja, man har två som man vet med både Hedlund och Klockare där, så jag tror att man kanske går på en tredje länk mera där kanske än någon stort namn som huvudtränare. Och, men Leksand känns ju, där har man väl egentligen ingenting klart nu. Det är väl Levén, målvaktstränaren, som är klar, om jag förstått det rätt. I övrigt så är det väl blankt papper.
Så att, så det blir... Jag läste någon intervju där, så var väl Tjomme öppna för att det skulle kunna vara en dålig som tog över, vad nu en dålig är för något då. Men det är väl klart man ska. Man måste ju välja väg. Antingen så tror man fortsätter då bara köra på inchome vid ett rast. Mm. Eller så försöker man liksom omvärdera det här och fundera på vem ska leda Leksand kommande 3 åren. Det är bara att man bestämmer sig, sätter ner foten. Så här gör vi.
Ja, och det är väl också så som du är inne på, att ta en doldis, en okänd kille. Jag har inga problem med det. Jag förespråkar ju ofta, många gånger det, att man ska titta lite andra vatten än det man kanske fiskar i normalt. Men i det här läget, med de saker vi har skrivit om, ställa dit en oprövad tränare och det inte går så bra första 10 matcherna. Vad händer då? Alltså, det man provade med Marcus Åkerblom där en höst, och då var man bara i Allsvenskan, och det tog inte lång tid innan han var borta och trycket blev för stort, och jag undrar verkligen om man vågar chansa på det. Nu jag skulle ju, hade jag varit Thomas Johansson så hade nog jag gått på någon av de här äldre namnen, men varit väldigt noga och försökt byggt bra runt det här namnet, alltså fått in bra assisterande.
Han måste ju tro på sitt sätt att spela hockey också. Han har ju valt att det här står jag för som sportchef. Så här vill jag att mitt lag ska spela. Mm. Och då måste han ju få in någon, han måste ju kunna ha, jag tror inte Roger Melin var en drömtränare för.
Nej, det var det absolut inte. Det var det absolut inte. Även om han tyckte att det var den bästa han hade haft i karriären, sa han ju då, så tror jag att det blev. Jag vet inte riktigt hur han tänkte där, om jag ska vara helt ärlig. För jag förstår att Melin vill ha ett år till. Nej, men han vill ha ett år till. Och ta in honom i det läget han gjorde har jag inga större problem med. Men problemet blev ju andra året. Och dessutom att de gick upp då i SHL. Det kanske inte heller de hade räknat med när de plockade in Melin. Att när allt var, de låg väl nästan sist i tabellen. Det gjorde de inte. Men de har förlorat jättemycket match i alla fall i rad där och sådär. Och jag tror inte det riktigt fanns SHL i deras blick. Och då blev det ju ännu mera knepigt med ett andra år då på Roger där. Men när jag gick, nu ska jag kolla en grej med dig, för när jag gick på en av mina promenader i helgen här, så började jag tänka på ett namn. Och det var faktiskt Stefan Lund.
Tror han brinner han fortfarande?
Ja, alltså det här är ju inget jättespännande namn. Alltså Thomas Johansson känner ju Stefan Lund utan och innan. De har varit i Djurgården i stort sett hela 90-talet tillsammans, då Thomas spelade och Stefan. Alltså Stefan Lund är ju, man kan säga mycket, det är kanske inte den sexigaste tränaren i SHL, det är det inte. Men han har en enorm erfarenhet, han kommer inte att vika ner sig om det blåser. Så alltså, det är ändå hyfsat trygg person. Får han rätt personer runt sig så blir det inte katastrof, utan det blir ändå okej. Okay. Jag skulle också kunna tänka mig en sån som Tommy Samuelsson. Och du märker på de här två namnen att vad jag är ute efter att fiska lite grann, vad jag tror Leksand.
Ja, och det är plus 60 på båda i alla fall.
Ja, och det är ändå, Tommy är väl kanske ett ännu bättre namn. Nu vad jag hör så är det väl tal om att han ska jobba inom Färjestad eller bo i Karlstad och sådär. Men det är också en, det här är ju inga tröttmössor på det sättet. Framförallt inte Tommy, det är ju rätt gedigna hockeymänniskor. Det är inte de modernaste, långt därifrån. Och det jag menar, att då måste man komplettera upp med en nyfiken ung tränare. Jag kan se en sån som Micke Karlberg som assisterande till exempel, och kunna haft någon annan, jag kan inte droppa det tredje namnet, men någonting i den stilen. Men att du har någon som kan stå där och fronta de här förlusterna i början, om det blir det eller mitt i säsongen, och som har gjort det så många gånger förut och som ändå orkar med det. För att det, i klubbar som Leksand handlar det ju mycket om det också, att stå pall på något sätt. Va? Och där är det ju en speciell egenskap. Du kan vara en jätteduktig hockeytränare och analytiker och ung och uppåt, men att stå där match efter match med den där strålkastaren och kameran rätt i ansiktet och förlora förlust på förlust, det där. Där krävs det lite mer, och där tror jag att Leksands situation just nu, att det skulle kunna vara en lösning med någon av de två.
Jag tyckte jag läste en intervju att han funderade på, eller var nära, eller vilka ord som användes där, att han skulle sluta då som tränare. Alltså att han tog
Jag har ju pratat med Stefan Lund, och han var ju tydlig med mig då att han skulle flytta ner till Malmö. Familjen hade fått dragit ett tungt last där hemma, han skulle finnas med där på plats. Han skojade lite om att de kanske behöver någon senior advisor på C-more till exempel. Han har jobbat med tv förut, Stefan, och så att lite åt det hållet, va. Samtidigt så jag tyckte inte att han stängde dörren totalt heller till att om ett erbjudande skulle dyka upp. Och jag tror också, som du är inne på, vill nu Thomas Johansson, har han en tydlig färdigritad karta hur han vill spela hockey, om han nu har det, så tror jag inte att Stefan Lund är den som säger att vi gör det här på mitt sätt, eller också gör jag det inte alls. Utan jag tror att han är relativt prestigelös i det där. Och jag tror att man har tittat mycket på sitt juniorlag i Leksand. som har fungerat väldigt bra i år, som har fått beröm även från folk utifrån som har varit och tittat på dem och så. Och jag tror att det är mycket något liknande dit man vill komma. Jag tror inte att Stefan Lund är en sån som absolut måste ha med sig ett eget spelsystem när han kommer. Det tror jag inte.
Jag känner inte honom riktigt, men det är också speciellt att ha, då kanske man får, han får anpassa sig och bo i en campingstuga, det är mycket natur och så vidare. Så gillar man det så kanske det är en fördel också då. Det är ju speciellt att vara 60 år och starta om lite.
Ja.
Vi får se. Ja, vi får se. Det är ett spännande namn i alla fall som du... Som
ja, jag vill även inte, absolut inte glömma Tommy Samuelsson där, om han nu är intresserad av fortsätta träna. Det är i alla fall
jag skulle vilja se någon sån där 27-åring från Hockeyettan som har gjort success. Vi får lite nya namn. Jag är så trött när de går runt de här dinosaurierna.
Jag håller helt med och jag är lite förvånad själv att jag sitter och liksom lyfter fram det här och nu. Men
snart börjar du väl liksom namedroppa Dan Hobér och Gunnar Lidborg också.
Men jag tycker ändå att de två vi nämner har ändå visat att de är inte 5 plus kanske så, men alltså det Tommy var med och hjälpte till med Skellefteå i år till, var väl 2 poäng från den andra plats där med det laget de hade. Finns ju något där. Och så, jag menar, den positionen, det är som jag sagt med Brynäs, den position man befinner sig i, så ska man ju vara jättetacksam att man kan få in ett namn som Peter Andersson. Den positionen Leksand är i, ja, man kanske inte är så att man kan liksom börja och experimentera för mycket och tro att man ska leda utvecklingen i SHL. Det kanske bara är att försöka hitta en stabilitet, en trygghet i det man gör och framförallt få lugn och ro ute på bygden.
Ja, men... Bra podd då, Abris. Och vad gör du resten av dagen då? Vad har du för dig? Vilka stenar ska du vända på?
Jag vet inte. Jag kanske får börja ringa runt till Stefan Lund och Tommy Samuelsson. Eller något.
Nej, jag vet. Det är nog nära både för Skellefteå och Leksand. Det borde vara det. Man kan inte vänta längre att anställa en tränare i min värld. För att du snart så ska du värva spelare och kanske tunga spelare. Och då vill de veta vem är det jag ska jobba med den här säsongen? Vem är det som ska bestämma över mitt hockeykarriär? Och det blir ju tränaren som gör det.
Ja, nej, absolut. Det är väl ingen fråga man vill ha liggande. Även spelare, alltså 18, 19, 20 spelaren i truppen kan man ju vänta med fram till länge. Men det är klart att tränaren är ju ingenting man vill liksom ligga och vänta på för länge, utan den vill man ha klar. Nu är vi ju tidigt i säsongen. Vi tycker att säsongen har varit slut i 2 veckor, men normalt sett så är den ju, håller den ju på in i början på maj egentligen för vissa klubbar i alla fall. Så att det är ju fortfarande tidigt med normala säsongen mätt, men visst, det är väl någonting man vill klara av, för man vill ju börja snacka ihop, så hur ska vi spela? Det finns ju mycket tid över för sånt nu också, så att det är ju klart att då vill man ju ha den huvudtränaren på plats.
Så är det. Ja, men bra tugg och tack för podden, Abris.
Ja, men tack själv.